Tisdag den 8 maj. Välkommen till Allsvenska podden, senaste avsnitt. Jag vet inte exakt vilket avsnitt i raden det är, men hur som helst är vi här igen. Vi sitter på redaktionen på Aftonbladet i poddstudion, jag och Frida Fagerlund. Välkommen.
Tack så mycket.
Det har hänt en del som vanligt i Allsvenskan. Vi hade rätt mycket negativt att spotta ur senast. Det är väl lite mindre antal saker nu, men det är väl kanske mer koncentrerat. Tänkte faktiskt att vi börjar med en fråga, bara för att vi gillar att ta frågor tidigt nu för tiden. Eller försöka i alla fall. Peter Appelqvist är pressansvarig hos Brommapojkarna. Han frågar: varför är Grimsta rubrikernas arena? Och den frågan är intressant. Vi hade utbrottet från Sonny Karlsson. Vi hade domarsituationen nu senast. Och vad hade vi? Vi hade Östersund.
Östersunds märkliga, när de kom för sent.
Kunde inte tiden.
Intåget.
Kunde inte tiden helt enkelt. Så att vi har haft mycket grejer där. Och vi hade, ja.
Ja, men precis. Lät de stackars småtjejerna stå och frysa där i... Helt utan, de hade inte ens några spelare som kunde stå bakom dem och värma lite. Det såg lite komiskt ut. Ja. Plockades för övrigt upp av väldigt många medier ute i Europa som också tyckte var anmärkningsvärt. Så det händer ju uppenbarligen inte speciellt ofta i andra ligor heller.
Tror du att det var ett hån? Eller tror du på dem?
Vadå, att det var ett hån från Östersund?
Ja, att de ville trycka till på något sätt. Eller kunde de helt enkelt inte tiden?
Nej, jag tror det har att göra med så som de förklarade.
Ja, det tror jag också.
Dock tycker jag det är lite intressant att de gärna vill att domarna ska komma och hämta dem.
Ja, det var roligt.
Det känns lite...
Ja. Hålla dem i handen på vägen ut.
Ja, men precis. Kan de inte hålla koll på tiden själva, tycker man. Men nej.
Ja. Ja, men det var lite sådana folk skrev från början, att de var nästan förbannade på Östersund för att de hade gjort så bara respektlöst och sådär. Ja, jag tyckte det var lite väl hårt. Det är dåligt att inte passa tiden i det läget, absolut, men det var inte så att det var medvetet av dem att göra på det.
Jag visste inte ens att folk blev upprörda, men
I liven var det så, och även på Twitter så.
Ja, okej. Okay. Nej, men dumt misstag får väl inte upprepas igen, helt enkelt. Så nej, är det bra med den saken.
När det gäller upprörda personer så finns det nog ett gäng som håller på Djurgården, kan jag tänka mig. I alla fall den känslan man får. Det finns...
Jag visste inte om du skulle säga Djurgården eller Malmö.
Nej,
jag
precis.
Var så spänd.
Tre raka förluster för Djurgårdens sida. Skulle vi gå igenom matcherna så tycker jag faktiskt inte att de gör en så dålig match i Malmö. Faktiskt. De förlorar med ett mål, och jag tycker att de släpper till en del målchanser, absolut, men de skapar ändå en del också. Mot Hammarby förlorar de väldigt sent, vilket svider. Däremot på Grimsta mot BP så var de dåliga. Då betonar jag verkligen dåliga, för att efter avbrottet då, första 25 eller 20 eller vad det var, så tycker jag ändå de skapar en hel del och absolut kunde göra mål. Men sen är det få idéer och dålig beslutsamhet, ingen kvalitet varken i boxen eller när bollarna ska in och sådär. Så det är mycket saker som saknas där, och där tycker jag verkligen att man får se det här problemet som Djurgården har på anfallssidan, att det inte finns. Hade Kirimi Rapti spelat alla matcher från start till nu, så är jag säker på att Djurgården inte hade legat där. Då tror jag de har legat några hack länge upp, för att den är så pass viktig för deras anfallsspel. Man vet om man har varandra, har varit i klubben så pass länge och så. Det blir annorlunda med Tino och Buddy, och det blir också så när Buddy har, han kan, nu är det inte så mycket briljans, men han kan ändå blanda briljans med fullständig usla saker på planen. Han ser ut som en junior, han liksom svävar emellan så här och blandar och ger, och jag tror inte riktigt att Djurgården hade tänkt att det skulle vara så. Jag tror att de hade större förhoppningar på honom när han kom, och sen då så, jag vet, jag skrev om Julian Kristoffersson, jag undrar egentligen vad han gör där, och Jora spelar inte heller och så det är ju verkligen, det är det som är problemet, plus att de även har släppt in en del mål sen de började laborera med försvaret. Så att, ja, det finns en del problem. Sen så tycker jag väl, när jag tittar på Djurgården och ser det som Öskan har gjort, om man tänker den truppen Öskan hade förra året med bättre spelare, så kom han ju högre upp i tabellen och gjorde det bättre än man har gjort nu. Och då tycker jag att det har med spelarmaterialet och att det inte är hans fel. Så att jag ställer mig inte bakom de som skriker att han ska få sparken. Det gör jag inte. För att jag tycker inte att han är en dålig tränare. Däremot så tycker jag att han har just i dagsläget för dålig kvalitet i sin trupp. Sen så kan ju potentialen och kvaliteten finnas i spelarna, men vi ser inte den just nu.
På sätt och vis så var ju ribban ganska låg på förhand. Alltså innan vi gick in i själva försäsongen och cupmatcher och så vidare, så var det inte så många som trodde på Djurgården överhuvudtaget. Och sen så såg de ju faktiskt väldigt starka ut och ja, tar sig till en cupfinal och vinner ett derby mot AIK på vägen dit. Och helt plötsligt så hade ju förväntningarna höjts otroligt mycket.
Mm.
Sen är det som du säger att försvaret har ju egentligen varit deras styrka. Och nu har de ju, även om alla mål har inte godkänts, men de har ju faktiskt släppt in ganska mycket tidiga mål.
Ja.
Vilket ju givetvis inte är speciellt bra. Nu blev ju Malmös mål där avblåst efter Jonas Olssons fall där i straffområdet. Men hade det bedömts riktigt så hade det varit ytterligare ett mål då som man släpper in med efter bara ett fåtal minuter. Det är ju oroväckande eftersom att det har varit deras styrka. Jag är ju inte riktigt övertygad om att Badji kommer bli den här nya Sadio Mané som
skrevs i Senegal.
Ja, det känns ganska långt bort på något sätt. Jag kan absolut tänka mig att han kanske har det inombord, men
han kan bli den baba.
Ja, men det får inte ta så lång tid riktigt. Nej. Och hur många matcher ska han spela för på sig att lyckas? Ska det kosta Djurgården ett obefintligt anfall i princip? Alltså det,
men det tog ju lång tid med Olunga å andra sidan.
Ja, men det gjorde det ju. Och det är väl därför det är väl fortfarande väldigt många som litar på Busse och hans vad säger man, fingerspritch eller vad är det man brukar säga?
Fingerspritch-kifilen eller
ja, precis. Att han brukar ha känsla för det där, att kunna se när spelare har det där lilla extra. Men ja, Badji måste hitta det ganska snart.
För att det ska man får ju, för det Busses svar får man ju då säga att han har lite oflytt, att ingen anfallare nu har den där formen som behövs. Han har många. Han har kanske till och med en för mycket. Men det finns inte riktigt den där formen hos någon. Och hans bästa forward som jag ser är ju Kirim Rapti. Han har varit skadad och tillbaka nu, och jag tror att det kommer se bättre ut för deras del när han är tillbaka. Sen har ju Tino varit den som fram och tillbaka. Men att man då vill ha en forward i slutet som kan komma in och spela direkt, och det blir Jora, och han är inte redo direkt, och när han kommer in så tar han ett rött kort och så ser vi inte honom. Julian Kristoffersson, han kom i augusti förra året och han har spelat 11 minuter, 3 inhopp, ingenting mer. Och så lång tid får det definitivt inte heller ta, tycker inte jag. För att det, liksom, det har gått ett år och vi har sett 11 minuter av en Badji. Han har ändå spelat. Han har ändå fått en möjlighet, men Kristoffersson, han spelar inte överhuvudtaget. Det tycker jag är jättekonstigt.
Nej, där får man väl lita på att då är han väl inte då är han väl inte tillräckligt bra.
Vi ser ju inte träningarna, så det är lätt för oss att stå eller sitta och
ja, men exakt. Och vissa spelare köper man ju in med vetskapen att de kan möjligen blomma ut så småningom när de har fått lite mer tid på sig. I Badjis fall så börjar ju tiden rinna ut lite grann.
Mm.
Eller det tycker ju vi i alla fall som tittar på utifrån, och hur många chanser ska han få egentligen och så vidare. Nu när Kirim kommer in igen, han bidrar ju inte bara framåt, han bidrar ju otroligt mycket bakåt också. Så jag tror nog att defensiven kommer att se betydligt bättre ut när han är på plats igen.
Helt klart.
Men visst finns det vissa svagheter i Djurgården som kanske inte fanns där förra året. Men så är det ju.
Ja. Men om på en rak fråga då. Jag har ju sagt mitt. Tycker du att Öskan, oavsett om de skulle förlora cupfinalen, tycker du att han ska få gå då?
Jag ser ingen anledning till varför riktigt han skulle gå.
Nej.
Så det blir nej. Som du säger, så jag tycker inte att de har spelat uselt. De har släppt in, ja, men som mot Hammarby, att man släpper in ett tidigt mål där. Det är ju ett horribelt mål för det första. För att Tankovic är helt omarkerad inne i boxen. Det får inte ske.
Nej.
Samtidigt så, precis innan Padibas segermål där i slutet, så har Jonas Olsson och Nick som lika gärna kan gå i mål. Alltså där är det så små marginaler trots allt.
Ja, och då kan man tycka också att de haft en riktig forward på alla de här inläggen och inspelen som de har när Hammarby knappt anfaller. Då hade det ju smält in 2-1, och sen hade de lika väl kunnat kontra in kanske 3-1, och sen hade det varit 3 poäng och när derby skiten varit borta. Men nu har man inte kvaliteten, och därför lägger jag det mer på nästan truppen eller spelarnas form än vad jag lägger på tränare.
Ett av de tydligaste misstagen som jag har sett Öskan göra, det var ju i matchen mot Elfsborg, där han väljer att göra ett defensivt byte precis i slutet. Och det blir ju ja, det blir ju ödesdigert på så vis att, att Elfsborg kvitterar och, ja, och de tyckte ju själva att det kändes som en förlust lite grann. Mm. Det är väl i så fall det, men i övrigt så jag tycker inte att Öskan borde vara den som ligger närmast till hands att få sparken i alla fall, som jag kan säga.
Och inte Pimenta nu heller, även om vi, eller? Även om vi kanske har varit och nallat lite.
Jag tror fortfarande att BP kommer få det för det tufft. Det är klart man kan sprattla till då och då. Det gjorde ju Trelleborg också borta mot Norrköping. Och ändå går det fortsatt tungt. Så att, vi får väl se.
Vi fortsätter med de tunga ämnena. Vi valde det senaste podden, för er som inte lyssnade då, så valde vi en negativ halvtimme och sen en positiv halvtimme. Nu kommer nog inte podden bli lika lång, säger jag alltid. Men vi börjar med det negativa och sen går vi in på det positiva efter det. Och vi håller oss kvar på det negativa. Och vi går från Djurgården till ett Malmö FF som, där det inte heller är speciellt positivt för tillfället. Två lag som möttes alldeles nyligen nere i Skåne och där vann Malmö med 1-0 efter mål av Carlos Strandberg. Innan det så har de mötts på Tele2 och då vann Djurgården med 3-0 och då var Malmö helt under isen, skulle jag säga. Nu möts de i en cupfinal om någon dag här och efter att Djurgården förlorat, alltså hela den här grejen för Malmö, alltså hela den här grejen då av att poja först innan det här klassikermötet som vi alltid säger mellan Malmö FF och IFK Göteborg, gå ut och säga att Malmö har 500 miljoner på banken, men det enda de gör är att slå inlägg, och sen så påtalar Magnus Persson här i Simo innan det börjar och så säger han att Göteborg är dåliga på det, framförallt Sebastian Eriksson, och sen går poja ut och bara vinner med 2-1 och så står Magnus där och så säger han efter matchen att det är en bra match för att statsen var här och där. Men han har fortfarande 0 poäng. Och jag kan tycka någonstans att man som tränare absolut kan titta sig blind på stats och det ena med det andra och snacka på det sättet och sådär. Men jag tycker att man ska sända lite annorlunda signaler. Jag tycker man ska vara mer besviken utåt. Jag tycker inte man kan stå som tränare i Malmö FF med tanke på var de ligger i tabellen och snacka så. Jag tycker att man ska liksom försöka ta det på mer allvar. Och vad det är också för tillfället. Det är ju en allvarlig situation för en regerande mästare att ligga där de ligger för tillfället. Och då tycker jag att man inte ska stå och prata om prestationer som är bra när de egentligen inte är bra. För har man så mycket boll, har man så mycket hörner, har man så mycket inlägg och har man så mycket pengar på banken, så tycker jag att man ska göra det bättre när man bygger laget och även bättre i en enskild match som IFK Göteborg.
Ja, jag håller med. Jag har väl tyckt lite grann att har väl sagt innan också att Magnus Persson har växt in i den här rollen som tränare i Malmö FF på ett ganska bra sätt tidigare.
Innan säsongen.
Jag tror att det jag tänker främst på är den här intervjun han gjorde efter segern mot IFK Göteborg i kuppen. Och han var ganska dryg efter den på det här lite skånska malmöitiska sättet, och då passade det typ alltså att vara på det sättet
för
att det var mer klädsamt i den typen av situation, och det blev på något sätt humoristiskt för att det förankrades i den här malmöitiska sättet att vara, på den här vinnarmentaliteten och så vidare som vi alltid tjatar om. Men nu var det bara osnyggt efter den här typen av match.
Ja.
Och ganska märkligt att han inte väljer att vara lite mer ödmjuk. Mm. För han måste ju känna på sig att det här kan gå fullständigt åt helvete.
Ja.
Det känns inte som att spelarna tror på det här.
Nej.
Det känns inte som att alltså de har tillräckligt bra spelare, alltså tillräckligt många spelare som har tillräckligt höga kvaliteter för att kunna avgöra matcher rent individuellt, som de gjorde väldigt många gånger förra säsongen. Då hade de här spelarna som kunde liksom ro hem 3 poäng på egen hand. Det var ju samma sak under Allan Kuhn. Det var ju inte Allan Kuhns förtjänst att MFF vann guld det året, det var ju spelarna. Och nu saknas det så pass många av den typen som kan avgöra på egen hand.
Och han kom ju till ett spelande piano förra året också. Ett självspelande på sätt och vis. För att han kom ju till en klubb där alla de där var kvar som hade varit med under bra perioder. Och nu fick han bygga själv, antar jag. Eller han fick bygga tillsammans med Norrland Andersson. Och då har det inte gått lika bra. I alla fall inte hittills. Sen har vi de där 2 värvningarna som vi har snackat om tidigare, som blev väldigt oturliga och sådär.
Precis, sen vet man ju aldrig hur mycket som pågår bakom kulisserna. Alltså vad är det som sker? Alltså hur mycket har Magnus Persson att säga till om när det kommer till värvningar? Eller är det bara Daniel Andersson? Alltså jag vet det i alla fall inte. Jag har ingen aning. Jag inbillar mig ju att Daniel Andersson drar i väldigt mycket trådar. Och i det fallet så ska man kanske lasta honom också lite för det här. För att trots allt så har ju inte alla värvningar fallit väl ut. Och som du säger, absolut, det finns en spelare som det på förhand var ganska svårt att veta att han skulle hamna liksom i en juridisk rättsfist och så vidare. Men sen samtidigt så fast det har ändå skett på något sätt. Och det är nästan 18 miljoner på två spelare som man har kastat rakt ut i sjön. Så det enda jag kan se som kommer kunna förändra det här, det är om man ser till att värva hem någon spelare i sommar som verkligen har ett stort MFF-hjärta och kommer kunna göra skillnad i det här laget.
Jimmy.
Alltså Jimmy Domas han är ju ett drömexempel på många sätt. Ja. Han är ju en sån som, han hade gått rakt in i startelvan för det första, bara en sån grej. Och han hade kunnat axla det här ansvaret som liksom Rosenberg och Safari får ta på sig nu på något sätt. Alltså nu är det de som försöker liksom få till den här MFF, det här hjärtat liksom som ska, fanan som ska bäras och så vidare. Men Bachirou på mitten som gör vad han kan. Men det är inte så mycket mer.
Han såg ut som världens starkaste man när han låg bakom 1-1 målet. Han tryckte bort Göteborgare mot Göteborgare och så fick han fram den till Svanberg och fram till Strandberg och så var det 1-1. Och det var typ det enda riktigt perfekta anfallet de hade centralt i banan. Sen var det från Kante och så stötte Göteborg ut i hörnet. Vilket var väldigt komiskt att målet just kom. Alltså, centralt i banan.
Han är ju en fantastisk spelare. Alltså är det någon som har kommit in bra i Malmö så är det ju verkligen...
Han ska ju absolut inte lastas.
Nej, superbra värvning. Ja. Det är absolut inte så jag menar när jag bara lyfter fram Safari och Rosenberg. Jag menar bara det finns för få som är de där kulturbärarna lite grann.
Och jag tycker lite att jag förstår ju att man vill leva med Safari. Han var ju kapten då när matchen startade också för Daniel Rosenberg inte spelade. Men för mig känns det liksom, då har du lagt 7-8 miljoner på Ekström Binnako och han spelar inte. För att du har ju Safari där och han är rätt fin offensiv Binnako som kan åka, du vet, framåt. Men det är lite Vindheim mer. För Erik Larsson har inte varit så lyckosam. Han gjorde ju bort sig här i matchen också. Även om jag tycker han var fin i Sundsvall. Men det blir lite fel. Han spelar på bekostnad av någon och sen lyckas inte. Det är många som underpresterar också samtidigt. Och i Malmö blir det så mycket värre när du har attityden, den malmitiska attityden att du ska, som Marcus Rosenberg sa till mig efter 4 matcher, det kan du räkna själv hur många poäng vi ska ha, 4 × 3 = 12. Jo, men ni spelar inte så bra, ni spelar inte som mästare liksom.
Nej, det är ju nästan så att alltså, när man snackar med bekanta och sådär som är extrema Malmö-supportrar, alltså de vet ju knappt vad de ska ta vägen, alltså de är inte vana vid att vara i den här sitsen. Det var så länge sedan att de har nästan glömt hur det känns att förlora. För det är en sak att förlora en enstaka match och sen så kommer man igen liksom, nästan.
Vinner 7 raka.
Men nu börjar det ju verkligen se så mörkt ut nu att man vet ju knappt var. Nej. Alltså det vänder väl någon gång, men kommer det vändas tillräckligt snabbt för att det ska kunna bli ett nytt SM-guld, eller kommer det bli så att man liksom kämpar en som om Europaplats? Alltså det är många, många frågetecken, och frågan är om Magnus Persson, hur länge han har på sig att vända det här. Jag tror inte att det är överdrivet länge faktiskt. Det Skånederbyt mot Trelleborg på söndag blir ju plötsligt, alltså betyder ju plötsligt hur mycket som helst.
Ja, det trodde man ju bara skulle vara match som skulle dansa förbi för Malmö, men det blir ju, för tittar man så är de är 3 poäng före Djurgården, men de har ju, alltså de har gjort 2 mål mer, men de har också släppt in 4 fler och 2 mål mer än Djurgården. Ett Djurgården som vi tycker har alldeles för dåligt anfallsspel. Alltså, det är inte så att Malmö liksom sprudlar i sin offensiv. Men det är konstigt också för att det såg så bra ut på försäsongen. Det såg så fyndigt ut emellanåt, men den fyndigheten...
Det är det jag är så förvånad över. Men kan det vara någonstans att man tänker att det kanske gick för bra på försäsongen.
Alltså, det har ju varit bra i flera år för dem.
Ja, men om man tänker, jo absolut.
Att det gick för
men
lätt om jag tänker på, att slussa in de nya spelarna.
På ett sånt lag som AIK som faktiskt hade ganska tungt och kämpigt. Mm. Och till och med åker på en stor förlust i genrepet mot ett superettanlag. Alltså när man kliver in med den vetskapen så det kanske passar dem lite bättre att kliva in på det sättet och känna liksom nu jäklar ska vi visa dem. I Malmös fall så när jag såg matchen mot New England till exempel, alltså ett MLS-lag, alltså de var ju mycket, mycket bättre än vad New England var. Så det är ju därför jag är så förvånad av att det ser så här illa ut.
Mm. Och jag minns ju cupmatch mot Göteborg med Windheim och Binnako på varsin kant och de bara öste
fram. Är det Windheim
fram.
Som är skillnaden?
Ja, men det var ju de två som spelade. De var jättefina, de öste på, det var mycket inlägg och Göteborg hade svåra problem där och man kände det kommer bli en mumsbit, tänkte man ju lite. Jag tänkte i alla fall lite så igår med när Malmö hade, men sen så gick det bara se några minuter så kände man nej, det här kommer inte gå, för att Göteborg vet precis vad de ska göra, de gör det jättebra. Sen det största problemet, men det är egentligen en positiv, vi ska komma till den när det gäller Göteborg, så jag ska gå in på den positiva biten, och det är väl när Malmö gör 1-1 att de höjer sig till den nivån som de verkligen, ja, alltså de gör det jättebra. Men om vi håller oss kvar med Malmö, så om man jämför med Djurgården så är Malmös problem mycket större, tycker jag, än vad det är hos Djurgården. För Djurgården har ju inte, de har inte, jag tycker inte han som sagt har materialet riktigt för tillfället, och den kvalitet som finns i truppen, den har liksom, den har inte kommit ut, spelarna underpresterar. Och det gör man ju Malmö med, men det är mycket värre i Malmö för Magnus Persson än vad jag tycker att det är för Öskan. För Öskan har ju inte den pressen av att han ska glida upp och vinna SM-guld med Djurgården. Så att det känns för så sätt att om de här två lagen skulle fortsätta, det är mycket möjligt att båda skulle få sparken, men det känns som att Magnus Persson ligger värre till, i alla fall enligt mig. Jag vet inte om du håller med på det. Håller med om det?
Jo, men jag håller med. Det är ju lite grann som att Malmös, hela den här identiteten som de har byggt upp, som att den håller på att raseras. Ja. Det låter jättedramatiskt. För att så
det har bara gått 8 omgångar.
Ja, precis. Ja, ja. Men vi kan ju säga att vi är på väg dit. Alltså det kan ju fortfarande vända. Det kan fortfarande bli bra. Absolut. Mm. Men det känns ju som att det är dit vindarna blåser. Och det är ju oroväckande för Malmös del.
Känner du förtroende för Magnus Persson som tränar i Malmö FF?
Jag har ju känt förtroende för honom tidigare, för jag är ju, tycker jag är ju berömt liksom det här med att han har vågat sätta spelare på positioner där de kanske egentligen inte vill spela, men att han ändå har gjort sin grej och att han ändå låter, alltså när man hör honom prata om taktik och så vidare, så känner man typ att han har intressanta idéer och så vidare. Men det här har ju inte med mig att göra, för att skulle det vara så, den dagen man tappar ett omklädningsrum som tränare, då är det inte ens lönt att fortsätta. Så att det hänger
på. Tror
han
är på väg dit?
Ja, det känns lite så. Det är nog det jag försöker få fram, att det känns som att han håller på att tappa omklädningsrummet.
Rosenberg skyddade honom jättemycket då förra året, att det känns helt annorlunda direkt efter när Magnus kom ut.
Ja. Men den dagen man tappar Marcus Rosenberg, ja, då är man inte tränare i Malmö.
Nej, precis. Det tror jag inte. Frågan är hur det är, han spelar ju ändå Safari, men han bänkade Rosenberg. Jag tror Safari, han är ju ganska...
Det tror jag i och för sig inte, att alltså, för Rosenberg kommer ju inte spela alla matcher. Å andra sidan, nej, så hade jag tyckt, är inte bättre att bänka honom mot Kalmar då, till exempel, om Rosenberg är så viktig.
Jag tycker han ska spela de stora matcherna, men de bänkar han borta mot Djurgården också. Tyckte jag också var lite så här, men det kanske har med ålder och underlag att göra och sådär. Men jag håller med dig, när man tappar Rosenberg. Men att jag plockade upp Safari var att det kanske räcker att tappa Safari, så har du tappat.
Ja, han såg ju inte så glad ut igår.
Nej, så att ja, han kan leva farligt där. Men Sebastian Brattberg, han frågar ju hur ni reagerar på MPs Bagdad Bobs beteende. Det har vi redan pratat om. Det där att han borde betett sig lite annorlunda i intervju efteråt och så vidare liksom.
Jag borde, men jag tror att han har tjänat mer på det.
Ja. Och sen Martin Bengtsson, hur stor chans har TFF att vinna över Malmö FF i kris? Det luktar nog mer derbyseger än tång i Trelleborg den här helgen.
Det är faktiskt sant att det luktar rätt mycket tång i Trelleborg, i alla fall när man kör in liksom. Men det är väl det som är grejen, att visst, man skojar mycket om att Trelleborg är Malmös B-lag, men man får inte glömma bort att det finns ganska många spelare i Trelleborg som nog är det någon match de vill vinna, så är det mot Malmö FF.
Ja.
En chans för dem att visa upp sig delvis, och en chans för dem att knäppa klubben som inte ville ha dem på näsan också. De som, nu pratar jag givetvis inte om de som är utlånade. Nej. Men ni förstår säkert vad jag menar. Det är ett riktigt krismöte på många sätt. Trelleborg är ju jättebehov också av 3 poäng.
Ja.
Det är nästan så att det är mycket ångestmöten.
Häcken 0-3, missad straff också. Det är också i det negativa. Ska vi gå dit eller? Ska vi prata om det eller ska vi hur stor är risken att MP sparkas vid förlust i cupfinalen? Frågar Marcus Karlsson, eller väntar MFF till Europakvalet? Jag tror inte att man sparkar dem efter förlusten. Däremot kan jag tänka mig om de fortsätter förlora någon match till i Allsvenskan fram till sommaren, då tror jag att han får gå under sommaren.
Det tror jag också.
Ja, då är vi överens där. Men om vi bara, nu blir podden så här lång ändå, men om vi bara stannar lite vid TFF, har du några andra tankar kring dem sen sist? Eller vill du inte prata om det? Skratta efter.
Ja, alltså,
ursäkta.
Ibland så frågar man sig själv liksom, varför håller man ens på ett lag? Varför måste man ha ett lag som man bryr sig lite mer om? Det gör ju i princip bara ont. Det är inte,
du har kommit dit alltså.
Det är ju inte värt de gångerna det känns bra. Som efter Norrköpingsmatchen, då kände man liksom att ja, men vad skönt, lite hopp. Och sen så begravs det hoppet lika snabbt som det kom igen. Men match mot Häcken, jag var ju inte i landet i helgen, så att jag såg ju inte den, vilket kanske var rätt så skönt. Men jag fick ju en liten rapport från Salif Kamara Jönsson som talade om att den var inte så himla bra.
Det var total överkörning.
Det var total överkörning.
Trelleborg hade en straff och missade den och Häcken var med 3-0. De hade ju mycket målchanser som helst.
Egentligen så kommer ju straffen i ett ganska bra läge där man ändå ligger under med 2-0.
Finns lite tid att skapa nerv.
Precis, under 10 minuter sätter man bara den. Då är det ju lugnt. Jag har ju sett straffen. Och det var ju länge sedan man såg en så dåligt slagen straff. Man lägger väl inte en straff mitt i målet om man inte heter Pirlo.
Ja, men det skriker ju dåligt självförtroende med, eller dåligt beslut i ett dåligt lag.
Jag slår den i hörnet.
Det är ju... Eller skriker det för mycket självförtroende så man lägger den i mitt i.
Jag fick höra att publiken på Vångavallen hade inte varit speciellt nöjda med den straffen, och det är väl förståeligt. Jag ser inte så mycket ljus i tunneln just nu, men en derbyseger mot Malmö så kanske man kommer lite grann på banan igen.
Att de kan visa att vad Vångavallen en gång i tiden var för Trelleborg.
Och då kan man börja köra långbollar upp till, varför inte?
Ja, men varför inte?
Upp till Karlsson på topp där, så han kan stånga in. Han är ju stor som tusan. Liksom. Ja. Borde utnyttja hans kraftfullhet mycket mer än vad man gör nu.
Mm. Vi går vidare på den negativa delen. Det finns faktiskt en del kvar, även om jag tyckte att den var lämn. Men vi stannar väldigt länge på Djurgården och Malmö. Det blir ju så. Jordan Larsson, 3 matchers avstängning, sparkar till och åker på ett rött och det förlängs. Där. Blir det 3 matcher totalt eller var det 3 till?
Nej, det var ytterligare 2.
Ytterligare 2. 3 totalt.
Ja.
Man kan säkert tycka att det är en hård avstängning. Det gör inte jag. Han sparkar till honom i... Ja, han gör någonting som... man absolut inte ska göra, och man kan skylla på att det kom i stridens hetta och att det inte var meningen och han bara skulle markera och det hade hänt något innan, men jag tycker ändå inte att det är okej. Vi har sett tidiga avstängningar mot andra spelare, vi har haft exempel som Kennedy, Igbonanico och andra som har fått 4, det här är 3, så jag tycker inte att det här är konstigt.
Jag tyckte det var lite märkligt, för jag såg på Twitter att vissa jämförde det här med Åmos avstängning och tyckte liksom att det här är ju inte alls lika illa som det Åmo gjorde. Och nej, absolut, utgången blev inte lika illa som när Åmo gjorde det. Men å andra sidan tycker jag att det ser ut som att Jordan Larsson gör det här betydligt mer med vilje än vad... Alltså Åmo, hans mening var ju inte att träffa Jesper Nyholms vrist överhuvudtaget. Nej. Det var ju bara att han kom helt galet in och vårdslöst in också.
Ja, alltså om man ska analysera de två situationerna mot varandra. Michael Åmo har inte tänkt en tanke på att han ska göra så. Men Jordan Larsson hinner tänka en tanke innan han sparkar till honom där. Han skulle kunna tänka sig, nej, nu är jag förbannad.
Liksom. Det ser onekligen ut som att det är någonting som kommer i affekt. Av att
är det dråp mot mor då? Jag skojar, nej. Det var ett dåligt exempel. Ja, men det känns lite som att han skulle ha kunnat tänkt det. Men det ska vi inte säga att
blir han ju, han sa ju själv efter situationen att han blir förbannad på att han inte får frispark. Och absolut, alltså det kan man förstå. Men man måste kunna tänka längre än att man gör en
sån. Och jämför man de med Omo som absolut inte ens har tänkt tanken i det läget. Det var därför jag drog det här horribla exemplet kanske. Man, ja.
Sen är det klart, det här med disciplinnämnden, de bedömer ju situationer otroligt olika.
Ja, det har de gjort. De har ju inte alltid varit rätt ute.
Igbona Nike-situationen var ju, den var ju horribel på så sätt att beslutet kom så otroligt långt efter matchen. Så att
katastrof.
De kan väl också bättra på sig lite kanske. Men nej, jag tycker inte att det är jättekonstigt att han får ytterligare två matcher på sig. För andra tycker som de vill.
Vi hade en tremålsskytt på Tele2 Arena, Hammarby Sundsvall. Jag lägger det i den negativa delen. Jag vet inte varför jag gör det, men hur som helst, Padiba gör tre och jag tycker Sundsvall står helt okej första kvarten, och så kommer det här skitmålet upp på hörnan och sen så rullar det in två mål till där Hammarby absolut utnyttjar de ytorna som finns, men jag tycker att Myrestam blir sämre med tiden i den matchen. Jag tycker också att Gracia som han spelade tillsammans med var, nej jag vet inte, det var, alltså han gjorde så mycket misstag, tappar bollar och ligger fel och konstiga passningar, jag tycker inte, nej. Och Eskelin var inte heller så bra som jag tycker att han har varit tidigare. Jag tycker att han var jättefin i målet vissa matcher, men nej, det var horribelt försvarsspel i Sundsvall samtidigt som Hammarby utnyttjade det bra. Det står 3-0 där, sen kommer 4-0, sen har Ilhan Ahmad, Jeppe Andersen chanser. Jag vet, jag satt med Simon Bank och vi pratade om att det skulle kunna stå 7-8-0. Jag tror han skrev det i sin krönika också. Så dåligt försvarsspel var det. Samtidigt som Hammarby, de är inte dåliga så att de kan ju utnyttja lägena. Paulsen har ju en boll inne som blir vinkad för offside och jag vet inte om, eller nej, det var någon obstruktion där, jag vet inte, jag tror nästan att det skulle ha godkänts. Men från det så har vi 4-3 på resultattavlan när matchen är slut och ett Sundsvall som hade 4-4 inne, en sämre linjedomare hade kunnat missa den, och en sämre linjedomare när Sundsvall hade haft hemmaplaner kanske också hade, ja du vet, nu var det svårare att bedöma eller godkänna detta målet, men jättekonstig utveckling av den matchen. De tappar koncentrationen i Hammarby, slappnar av omedvetet säkert, man vill ju inte släppa in tre mål, det fattar ju alla, men man gör ändå det, en enorm svaghet. Så att första timmen negativt för Sundsvall, sista 20-25 katastrof från Hammarbys sida. Sen är det intressant hur Sundsvall, vi satt och gnällde där, de står ju långt ner som sagt och de har egentligen inga jättebra alternativ att spela på djupet. Förutom att de gör det jättebra när Wilson blir fri efter tre minuter och borde göra mål, och så gör bilen en kanon. Det kunde ju matchen sett helt annorlunda ut. Han var superen. 30 meter. Roman Gallen, han är inte med i första halvlek. De skickar allting på honom i andra. Battar ner och bara skickar ut bollar så på honom. Och han ligger bakom självmålet. Gör ett av målen själv. Och Batanero gör ju det andra. Och sen spelar Batanero med lindat knä. Typ skadad i slutet. Och de trycker ändå på. Så att en eloge till Joel ändå, att han fattade att han skulle ta in, alltså ösa med på gallsida. För att han gjorde verkligen skillnad. Även om jag tycker Samba gör ett bra jobb. Så att, men han gjorde ändå skillnad därifrån när han klev in och fixade de grejerna. Men aj, jätteförvånad att Sundsvall kunde sjunka till den låga kvaliteten i försvarsspelet. Och likadant hur Hammarby kunde sjunka till tappa liksom greppet om matchen så fullständigt. Jag menar, C-led har 4-0 hemma och arenan bara kokar sig, precis som att hela laget bara faller i koma och Sundsvall bara tar över.
Det som är oroväckande är ju att Hammarby trots det här går vinnande.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På striden med 3 poäng. För att nu är de ju mycket väl medvetna om att de kan inte slappna av ens mot GIF Sundsvall, ens vid en ledning med 4-0. Så att jag tror väl snarare att det har gjort Hammarby ännu mer farliga kanske. Att de ser till att skärpa till sig betydligt mer. Men nu ska de ju möta ett Örebro, annat oerhört formstarkt lag. Med en
borta, eller?
Borta, ja. Med en Nahir Besara som flörtade rejält med Bayern efter segern mot Sirius under måndagen.
Mm. Nej, det ska de göra och sådär. Och många av dem tryckte ju på att det kanske var bra. Hamad sa ju det innan han skulle möta för att åka hem till moderstaden Örebro. Så sa han ju att det var bra kanske och slappna av på det sättet, för att då var vi tvungna att vakna. Det var som en örfil ungefär för att man skulle bli lite piggare inför Örebro-matchen då. Innan vi går över till Örebro, det kommer ju bli en liten segway där. Sirius problem. Snackas om 8 spelare kan missa Kalmar. Du var och tittade på matchen mot Örebro och släppte in 4.
Ja, Sirius går ju ofta under radarn eftersom att...
Förutom ja, då Joshua Wicks, den gick inte under
radarn.
Den gick, men
inte,
annars,
den gick inte jättemycket under radarn, nej. Men det är ju faktiskt så att Sirius har ju, om man snackar om att AIK har skadeproblem, så har ju Sirius skadeproblem så in i bomben.
Kanske fler än 8?
Jag tror det är 8 just nu, sen är det väl alltid någon som kommer tillbaka och som tvingas gå ut igen. Nej, men att igår till exempel mot Örebro-matchen där, då är det två spelare som tvingas utgå innan paus. Sam Lundholm och Icevold var väl den andra. Och det är givetvis, alltså det gör ju liksom att, alltså tvingas göra två byten så tidigt, alltså det hackar ju hela matchplanen. Alltså allting blir ju upp och ner och vänt. Och det är nästan som att man börjar anta att det ska bli så. Ja, men gud, vi vet ju att minst en spelare i Sirius kommer att skada sig i första halvlek. Mm. För så har det varit de senaste matcherna. Och Thomas Lagerlöf satt ju på presskonferensen efteråt och försökte förstå hur det kommer kunna bli så här. För det är ju väldigt mycket, alltså, mjukdelsskador. Han berättade att för något år sedan så var det 5 spelare i laget som hade frakturer i handen eller i händerna. Och det var ju också jättekonstigt. Men nu handlar det liksom om mjukdelsskador, och det har de inte haft så mycket tidigare år, även om de alltid har varit ganska skadebenägna. Så de skulle försöka analysera det här och försöka komma fram till vad det var som var felet. Men en möjlighet kan ju vara att när man har så mycket skador, så kanske man slänger in vissa spelare lite för tidigt, när de inte är riktigt 100%iga. Och då blir det ju som en ond cirkel, att alla får ont igen.
Stressa med och få tillbaka.
Ja, men otroligt tuff situation för Sirius. Och egentligen har man ju inte spelat, jag tycker inte att man har spelat speciellt dåligt. Man var inte speciellt dåliga i dubbelmötet där mot AIK. Man var inte usla igår mot Örebro, absolut inte. Problemet blir ju att man släpper in så fruktansvärt enkla mål. Och gör man det, då blir det ju tufft. Släpper in 4 mot Örebro, då måste du göra 5, och det är ju tufft.
Ja, det första målet kommer ju ett läge där man som medspelare förmodligen funderar på att skälla ut Kennedy Igbonanike för att han skjuter i det läget. Och så blir det mål för att den turligt styr och ställer för Grosch.
Ja, det är ju...
Det är ett riktigt skitmål att släppa in för en klubb som ligger i skiten.
Alltså. Otroligt tungt ju där för Björkström också, givetvis. Och sen så känns det som att de här målen, så varenda mål är ju alldeles för enkelt egentligen. Ja. De ska inte få ske. Sen är det starkt av Sirius att ändå orka komma tillbaka och reducera 2 gånger om. Och man får ju en ganska drömöppning ändå på andra halvlek när Filip Haglund kvitterar väldigt tidigt. Och tänker man lite att, ja men okej, ja men nu är de igång här. Och så kapitulerar de totalt. Men... ja, de har inte gett upp hoppet i alla fall. Det ska man ju absolut inte göra. Det är långt kvar på säsongen. Men de måste nu börja klura ut vad det är som gör att de får så mycket skador. För att som vi alla vet, så är ju en bred trupp. Det är egentligen där nyckeln ligger i allsvenskan oftast. För att man ska orka hela vägen fram.
Vi hoppar över till det positiva. Då är det ju ganska lagom att bara gå från Sirius, Uppsala till Örebro, ÖSK. Alltså vilken succé de gör.
Ja, men absolut. Det är ju lite så att de har ju väldigt många bra spelare. Örebro, en klubb som ofta går under radarn, de också, liksom Sirius. Men jag menar, de har ju Nahir Besara. Han tillhör ju liksom en av allsvenskans bästa spelare. Kenny Igbonanike, han kan försvinna i vissa matcher och sådär, men han sätter ju nästan alltid ett läge när han får det. En riktig sniper kallade Besara honom, och det håller jag med om att han är. Fantastiskt duktig målgörare. Och sen så har man ju en sån här som Omo också, som, ja visst, han kan också försvinna ibland, men han har ju de där ytterligare kvaliteterna som man inte alltid ser hos alla spelare. Så att det är ju mycket att ta av, och på det så har de ett försvar som är väldigt stabilt med, ja, men Almebäck där väl som styr liksom främst. Så att nej, de ser otroligt starka ut, och Axel Kjell ska ju ha en eloge för dem. Det var inte som att de plockade in en massa spelare nu i vintras, utan de har ju verkligen kört vidare på den truppen de hade förra året i mångt och mycket, så att han har gjort ett fantastiskt bra jobb.
Ja, verkligen, och då börjar man ju unga lite, alltså, nu vet vi inte om det här håller en hel säsong, men Axén var ju där under många år och jag tyckte att han var en bra tränare som kunde laborera och så här, men sen följde ofta igenom på försvarsspelet, och därför trodde jag att det skulle göra det i år också. Men det gör det inte just nu i Örebro. Nu släpper de 2 mot Sirius, absolut, men de gör 4. Så balansen funkar ju positivt sett. Sen så får vi se om den kommer göra det hela säsongen. För jag trodde att de offensivt skulle kunna skapa saker med de fina spelarna som du pratade om längst fram där och med backning. Men att det sen skulle börja synas i defensiv, för att jag tycker att allt jag har gjort det i Örebro tidigare med, ja, Nachell och Axena har haft det där laget tillsammans.
Ja, men när jag pratade med Besara efter matchen så försökte jag väl få fram det här lite, att ja, men det har väl sett bra ut för Örebro inledningsvis förr, och sen så har man inte orkat under säsongen. Men då var han så här liksom att nej, men det är annorlunda i år. Alltså jag tycker inte att vi har varit bra tidigare i år. Alltså, okay. Förra våren så plockade vi visserligen poäng, men jag tyckte inte att vi spelade speciellt bra. Men nu spelar vi bra och vi har en helt annan sorts harmoni liksom, i laget. Och utan att läsa in eller läsa av för mycket av det han säger, så känns det som att han trivs betydligt bättre med Axel Kjell än vad han gjorde med Alexander Axén. Eller så tycker i alla fall att spelet har blivit betydligt bättre, och man har ett större lugn och självförtroende i hela gruppen. Så något rätt gör han ju verkligen.
Jag tror fortfarande att de slutar i mitten av tabellen. Har du börjat ändra dig?
Jag är ju en usel tippare överlag. Jag har ju gett upp det där helt överhuvudtaget. Man skämmer ut sig liksom när man tippar en tabell och mer. Men så länge de får ha kvar Besara och en Igbon Anike som fortsätter göra mål. Han mattades ju av lite förra säsongen. Han inledde ju otroligt pikt och bra. Och sen fick han en avstängning, och sen var det som att han liksom försvann lite grann. Ja. Men får de bara hålla igång dem, så ser jag inte att de kommer liksom tappa allt för mycket. Sen tror jag väl inte på topp 3. Det gör jag inte. Det måste jag ju ärligt säga, men absolut över halvan.
De är topp 3 idag med 15 poäng efter 7 omgångar. Kan gå upp på 18 efter 8. Så faller de i kapp AIK. Har målskillnad på 13-7, som släpper ett mål per match och gör nästan 2. Och är obesegrade då tillsammans med Hammarby och AIK. Det är de 3 lagen som inte har förlorat. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga om Hammarby eller Örebro.
Sen vet vi också att det går ju snabbt. Helt plötsligt så förlorar man 2 matcher i rad, och så har man rasat i tabellen. Och sen så vinner man 2 matcher, och sen så helt plötsligt så är man där uppe och slåss.
Det går ju
snabbt i fotboll också.
Men det är just de här, att de är obesegrade, som jag inte riktigt trodde.
Och sen vill man ju hylla Örebro lite extra, just för att det är så sällan man gör det.
Absolut.
Man får passa på liksom.
Ja. Det var faktiskt det jag tänkte jag skulle göra. Det är lätt att hylla Hammarby AIK om vi tittar på tabellen, men vi fortsätter på de lagen som vi sällan pratar om. Och jag tänker ju Kalmar FF. De lägger jag också i mitten.
Men gamla starka Kalmar.
Men nu får man väl börja tänka om. Det sprudlar ju inte mål framåt, med målskillnad på 9-6 efter 7 omgångar, även om man gjorde, och då gjorde man 3 av dem mot Malmö. Men man har 13 poäng efter 7 omgångar. Det är 4 vinster, 1 kryss och 2 oavgjorda. Och jag tycker att de ser mysiga ut, om man ser till vad man trodde att de skulle göra. Jag trodde att det skulle vara mycket sämre prestationer och slarvigt försvarsspel och hela den här biten. Men det känns som att de verkligen, med Victor Elm längst bak och utan Rasmussen, har fått att fungera med den lilla brassegrejen och sådär.
Det är sjukt att du säger det, för jag tänkte precis säga att nu ska vi lägga fokus på en annan Elm, inte Rasmus.
Ja, det var kul.
För Victor är ju fruktansvärt viktig för det där laget. Och han har gjort det, alltså jag tyckte särskilt mot Malmö var han ju riktigt jäkla bra. Alltså. Det känns som att så länge man har en kugge där bak som man liksom kan utgå ifrån, så funkar ju hela Nannes matchplan här. Det här med att anpassa sig efter motståndaren och kanske inte spela den mest kreativa fotbollen. Alltså som fotbollsspelare är det säkert inte den roligaste fotbollen man kan spela. Men den är ju oerhört effektiv, för man bryter ju ner motståndaren på ett sätt som inbringar en massa poäng. Alltså cred till Nanne, vars plan fortfarande fungerar, och han har ju lyckats göra Kalmar till det här gamla oslagbara Kalmar nästan. Guldfågeln är ju, det är ju liksom inga tre poäng som man hämtar hem hur enkelt som helst längre.
Nej, så är det kul med Viktor Elm att han har, när han var i Kalmar förr så var han ju inte där nere och mörsade, utan han var ju en helt annan typ av spelare när han slog igenom. Ja, fantastiskt han var när han kom fram. Rasmus var den största talangen, och sen var det Viktor. Och sen var det David, och så byggde en annan bra grej där med Kalmar. Och det är ju en styrka då, kan jag tycka, verkligen hos en annan, att han är hos Hammarby, han försöker med sin fotboll och hela den här biten. Och så går han därifrån. Hammarby går bra nu, men det gör Kalmar också. Han har börjat om där, han har fått in lite brassar, han har fått dem att prestera, och det funkar bra, och det finns fortfarande mycket att ta av i och med att Rasmus Elm spelar inte, och Arton liksom har det också. Du har mer kapital där att ta av, och frågan är liksom hur länge det här ska funka, hur länge ska Viktor Elm, ska han hålla liksom hela den här fina formen hela säsongen. Han är ju liksom inte 37-38 eller, utan han är 32 år gammal. Så till och med att Ulrik, han är ju, nu bor han ju där nere, så han är väl lite färgad, men han skrev någonting om Viktor där och någon VM-grej tror jag, och något annat, jag vet inte om han gjorde det i mejlen och sådär. Det är lätt att göra det, och jag tycker absolut inte han ska in i en VM-trupp, men det är ändå kul att se att Nanne kan återvända liksom till Kalmar, och det kan funka med en Elm. Han spelar på en annan position än man gjorde förr, och så funkar det med brassarna också. Det som Nanne var så bra på när han var där. Det är lite fint på något sätt, kan jag tycka, efter att ha varit iväg.
Jag ska dit på måndag till Guldfågeln Arena och se mötet med Sirius. Det ska bli spännande, för man ser ju alltid mycket mer på plats än vad man gör på tvn. Lite sådana små detaljer. Så det ska bli väldigt spännande. Jag har aldrig varit på Guldfågeln innan. Första gången, premiär. Det känns bra.
Ja, det är trevligt. Kalmar har verkligen 1-0 mot Trelle borta, 3-0 mot Malmö hemma, 2-1 mot Dalkurd borta. Alltså det, det funkar ju bra för dem. Det är tre raka vinster. De hade den smällen mot IFK Norrköping, men jag har ändå upplevt att de spelade rätt bra. Ibland, förutom att Norrköping hade väl för det första halvlek skapat hur mycket som helst, men utifrån jag såg inte den, det var bara stats och stats och stats hela tiden. Sen har de ju två Hallberg som funkar bra också. Så det är roligt också. Det är inte så här, det är lite fint med vissa allsvenska klubbar som funkar nu och gör det bra, när det inte är de här kända namnen som fungerar i lagen. Alltså i AIK och Hammarby har vi Bahoui som är bra, och Goitom som är bra, och Hamad som är bra, och du vet så här, det spelare som folk känner till på ett annat sätt, som följer allsvenskan. Här kommer det upp lite spelare i Kalmar som man kanske inte har tänkt på i Hallberg och de här, och sen då i laget som ska gå över till med IFK Göteborg, som gjorde en bra match. Det är Viktor Wernersson och det är August Erlingmark. Det är liksom inga glansspelare på det sättet som du tänker dig med de där.
Nej, men grejen med Kalmar också, det är ju att de har allsvenska spelare i laget. Men så tar vi en trupp som Trelleborg, så det är ganska många där som man tycker kanske passar lite bättre i Superettan.
Ja, absolut.
Likadant med BP, som faktiskt hade bättre trupp när de spelade i Superettan kontra vad de har nu. I Kalmars fall så är det ju namn som absolut hör hemma i allsvenskan, och man kommer väldigt, väldigt långt med det, för att det är trots allt ett ganska stort hopp mellan Superettan och allsvenskan. Man tänker inte riktigt på det, men sätter man sig och kollar på vissa Superettan-matcher så ser man ju kvalitetsskillnaderna på ett helt annat sätt. Så att det är klart att det betyder mycket att ha rutinerade, duktiga spelare i laget.
Thiago har varit en succé. Romario är kvar. Han var bra förra året också. Jättebra, gjorde mycket mål. Måns Söderqvist, han var ju jätteduktig fotbollsspelare när han var i Kalmar. Det var bara att han inte lyckades alls i Hammarby. Om det var press eller spela i Stockholm, det vet jag inte vad det handlade om. Men han har också kvalitet, så det håller jag med om. Dioff, han har också kvalitet. Så att det är klart att det är en annan typ av trupp. Och smyger man med lite, så man kan göra ostört i Kalmar, så ja, det kanske är lite lättare att prestera också för vissa spelare. Och sådär. Så att ska bli häftigt att följa dem. Nu mötte man Dalkurd senast, som jag är ändå lite, jag blev lite hoppfull över Dalkurd ett tag, men nu är jag lite mer osäker. Jag tycker att de har, jag vill se mer från dem. Men vi glömmer Kalmar en liten stund, även om vi inte kommer få glömma dem för länge, för att de kommer säkert fortsätta rulla på fint. Man är femma i tabellen och möter Sirius hemma, och det ska vara mumsbit för starka Kalmar. IFK Göteborg är väl ändå det laget som de flesta har funderat lite över sedan gårdagen, med tanke på att man åkte ner till Skåne som en rejäl underdog. Vi pratade om det när matchen drog igång, att det är sällan man ser IFK Göteborg med så högt odds i ett möte mellan Malmö och Göteborg, två storklubbar liksom. De stod i 6-7 gånger pengarna och skulle möta Malmö, som givetvis är rena mästare och större plånbok och bättre spelare och hela den biten. Men på jag pratade om att Magnus Persson och Malmö 500 miljoner på banken och så hela den där biten liksom, och det vi pratade om i början, och så gör man det så pass bra utifrån sina förutsättningar. Man kan tycka att om man är Malmö-support kan man tycka att man var på Magnus sida och hålla med om att de skapade mycket av det mesta bollen och försökte spela fotboll, och Göteborg stod mest upp och så, men jag tycker att de gör rätt i det. De vet hur Malmö ska anfalla. De åker dit förhoppningsvis att ta en poäng. Alltså alla fotbollsspelare vill alltid vinna tre, men jag tror att en poäng var väl det realistiska för dem. Och de försvarar sig bra tycker jag. Malmö går inte lite på kanterna, men det är alltid spelare där som täcker ut i hörnen som är helt resultatlösa. Och det är väl någon målchans har dem. Och sen i andra så är just, de gör ju det här målet på Erik Larssons miss. Och sen i andra när Malmö har kvitterat genom Strandberg, så tycker jag att de höjer sig oväntat för mig. De börjar komma med flera omställningar. August Arlingmark hade ju precis en farlig omställning innan 1-1 målet. Han får bollen inspelad från vänster och är fri framför Johan Dahlin och avslutar på Dahlin står rätt. Men sen fortsätter det där och det blir mer omställningar. Han gör ju det här målet strax efteråt. Återigen Kalisir, en kanonfin macka ut till Salomonsson och så rakt in i boxen, och så kommer Arlingmark där och skickar in 2-1. Och sen har de fler sådana situationer. Och jag tycker att de liksom blandar det där. De rullar runt en del som Poja vill att de ska göra, men de gör det med tålamod ganska långt ner. Och sen växlar de. När Malmö kliver lite upp, så bjuder Kalisir på en 40 meters boll som funkar två gånger om. Och den kommer säkert funka fler gånger den här säsongen. Och han har ju den här Libro-känslan längst bak där, tyskt och fint och så här. Jag tycker han briljant värvning av dem tillsammans med Poja, som också visar sig vara en fin värvning. Jag tycker att det också är bra ledarskap av Poja, om man ser till de två senaste matcherna, att sätta vissa spelare på bänken som inte har fungerat. Där det har varit liksom alibibollar fram och tillbaka, jag tänker på Amina Fan och andra, så spelar man lite rakare och man blandar lite mer genom att man rullar boll absolut runt, men man vågar också spela den långa bollen som man gör mot Häcken, man gör det mot Malmö. Kalisir har fina fötter, han är bra i defensiven, och man liksom mixar där emellan. Och sen så tyckte vi att det var lite roligt att vi skrev Wernersson och Arlingmark i ingressen där, som de gamla goda tiderna, och tänkte på Magnus Arlingmark och Thomas Wernersson. Men det kändes lite sådär igår att Göteborg vaknade till. Sen om det var välförtjänt eller inte, det fan jag på. Men jag tycker att det var en väldigt bra matchplan av Poja, och IFK Göteborg som lag imponerade väldigt mycket på mig. Dahlberg var också jättebra i målet och sådär, och det var mycket som fungerade för dem.
Intressant det där ändå med ordet välförtjänt. Hur vinner man en match välförtjänt? Det känns som att de flestas definition, eller mångas definition, det är att så länge man har vunnit possession så
ja, exakt. Då har man meningslös possession kan det vara också ibland.
Ja, exakt. Men det är en annan diskussion. Men jag tycker Kadesir, det var länge sedan man såg en så stabil pjäs på något sätt i Blåvitts försvar. Det är ju kul att se, och han får ju väldigt mycket uppskattning också. Och det ska han ha, givetvis. Men vi får inte glömma bort heller, det var inte så många omgångar sen som det stormade ganska rejält ändå efter den här AIK-matchen på bortaplan, som ju var ett extremt bottennapp på egentligen alla sätt och vis. Och nu helt plötsligt så har vindarna vänt totalt. Yeah. Det är kanske den här processen som alla pratar om som tar sin lilla tid.
Ja.
Eller så kanske det är att Poja, alltså man lär sig av sina misstag också på något sätt.
Ja, han åkte till AIK och var mer imponerad av Rickard Norling och deras fotboll än han tänkte vad han själv skulle göra, och sen så åker han till Malmö och så har han sin plan klar, så gör de det precis.
Det var ju verkligen två helt olika poja vi såg. Alltså en mot AIK och en här mot Malmö. Här i Malmö hetsade han ju till och med lite. Alltså jag inbillar mig i alla fall att sätter man sig på en presskonferens efter en 2-1-seger mot Malmö och säger att, och inleder med att säga liksom, eller inleder, men han avslutar väl med att säga att han tyckte att det var en välförtjänt seger, och det tyckte han säkert. Men han måste också ha förstått att det skulle trycka på rätt knappar hos Magnus Persson. Han är nog inte, det är ingen korkad person liksom.
Nej.
Det verkar inte som det i alla fall på Jörsbaggi. Så att, det var intressant att se verkligen, alltså så olikt det var. Men det kändes som att han tuffade till sig lite mer också efter förlusten mot AIK, för att han var ju även kritisk mot media och många sådär som kritiserade, exempelvis Axén då i Simo-studion. Så att han kanske fick lite mer skinn på näsan efter det där på något sätt.
Härligt tycker jag. Han ska ha all beröm, och det ska IFK Göteborg också. Och August Arlingmark, han var bra mot Häcken i derbyt, och han var bra nu, och mittfältet funkar mycket bättre utan Amin Afane.
Men tänk vad fantastiskt det är att man har fått in någon med blåvitt bakgrund. Det är ingen spelare som är inlånad på...
Du menar August Arlingmark?
Ja,
visst är det fantastiskt.
Det är ju precis det de vill. Det är precis det här de har snackat om. Att man ska slussa in de här riktiga blåvittspelarna i den här processen. Gud vad det ordet dyker upp överallt. Alltså,
hela jag vet. Och sen har de har två... de har Karl Starfelt, BP, 22 år. Viktor Wernersson, skåning, 22 år. Som de har fått in, som också funkar. Jag tycker Starfelt är jättebra bredvid Calisio. Så att de har fått in några unga för att bygga ett nytt, inte lån heller, och sen har de då Arlingmark som verkligen är en blåvit.
Och så Sebastian Eriksson där.
Ja, Sebastian Eriksson med. Och sen Göteborg, alltså Sebastian Olsson har ju, tycker jag ändå, har växt också. Jag har varit rätt kritisk till han emellanåt och sådär. Och Omar, så han springer och sliter och donar. Och,
han gör ju mål framförallt helt plötsligt.
Och sen har man Engvall och Hussein. Så det känns bra. Jag kan tänka mig att det är många som tycker att det är... att det är trevligt att vara blåvitt just nu. En svår fråga. Vem är allsvenskans mest underskattade spelare? Fråga Tobias Larsson. Och det blir den frågan som avslutar den här podden.
Oj. Du kan inte komma med sånt här uppstuds. Man måste ju tänka liksom.
Det är en svår fråga.
Kan det vara en sån som... Om vi nu tar ett lag som går ganska bra. Filip Rogic kanske jag drar till med då.
Ja,
en spelare man inte pratar om speciellt mycket, men som har varit fantastiskt bra. Nu var han lite hemmad av skada och sådär, men tycker han har sett väldigt bra ut så här långt.
Bra så. Du får avsluta, men jag tyckte det var så pass bra så jag säger ingenting alls. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra.